Jesus. Så därför ber vi särskilt idag att du kommer oss nära var och en, du som känner oss och vet var vi är i vår relation till dig. Möt oss, tala till oss, ge oss det vi behöver höra. Låt de ord som du vill säga till oss var och en få sjunka in och göra sitt jobb i våra hjärtan. Vi ber om det i ditt eget namn, Jesus. Amen. Så första psalmen är nummer 572 i Lova Herren, Guds son en gång i morgonglans. Domarna i högsta domstolen ryckte på axlarna efter slutpläderingen. Eller om internationella brottmålsdomstolen i Haag himlade med ögonen och flinade efter att anklagelserna mot en krigsförbrytare lästs upp. Skulle vi berömma dem? Åh, vad de är goda. Åh, vad de är snälla och barmhärtiga. Nej, vi skulle säga ni har försummat ert jobb. Ni borde skipa rättvisa. Ni, om någon, måste säga vad som är rätt och vad som är fel. Ni måste ge brottsoffren upprättelse. Ni måste dra en gräns för det onda. Gud är universums moraliska ankare. Hans karaktär är standarden för gott. Och allt som inte når upp till den är inte fullkomligt gott eller är ont. Så om Gud är god måste han en dag döma. Han måste en dag dra en gräns och säga, nu får det inte ske mer synd och ondska och orättvisa i min värld, i min skapelse. Jag vill ge upprättelse. Jag vill skipa rättvisa. Det måste vi tro, det vill vi tro. Men det där oroar också naturligtvis, för vi vet ju att om Gud ska straffa det onda, döma det onda, säga som det är, då ligger vi var och en pyrt till när det kommer till vår egen delaktighet i det som är ont och det som gått snett i världen. Hur kan man då sjunga som vi gjorde nyss? Kom snart den dagen. Och kom snart Jesus och håll din dom. Jo, därför att Gud har, utan att kompromissa med sin rättvisa, erbjudit en lösning för var och en av oss syndare. Han har dömt ondskan i Jesus. Han har burit domen och konsekvenserna av vår synd i sin egen kropp upp på Golgata kors. Och eftersom han är god och eftersom han är rättvis, så behöver han bara döma en gång. Han kan inte kräva dubbel betalning. Det vore också orättvist. Så nu kan Gud vara både barmhärtig mot oss och rättvis och frikänna oss. Var och en som kommer till Jesus och säger: Jesus, jag vill bekänna inför dig hur det är i mitt liv och hur det är i mitt hjärta. Jag har gjort enskilda handlingar som är fel, men hela mitt hjärtas inriktning och kärlek är också vänd åt fel håll och åt fel saker. Så förlåt mig, ta emot mig som jag är. Och då gör han det. Då gör han det. Och den som kommer till honom, säger han, ska jag aldrig någonsin kasta bort eller avvisa, visa bort. Då kan vi, utan att Gud har kompromissat med sin rättvisa, kan vi känna oss redo och fria. Och vi kan möta Guds dom en dag med ett rent samvete. Och bara se fram emot att få igen, få återse han som gav sitt liv för oss så att vi ska få leva. Så därför får vi nu i början av vår gudstjänst, vi får ta fasta på det här erbjudandet och på den friheten som erbjuds oss i Jesus genom att just bekänna vår synd inför honom. Så vi kommer till honom nu med vår bön gemensamt först, och sen får man i sin tanke får man rikta sina ord och sin bekännelse mot Gud och ta emot Guds förlåtelse. Låt oss be och bekänna tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Hej, jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Rosenekyrkan. Och det har blivit dags för alla barn som vill att komma fram, så ska vi kolla vad som ligger i vår skattkista idag. Vi väntar en stund med att öppna den. Idag i Rosenekyrkan så har vi söndagsskola för barn ungefär 3-10 år. Idag är det lite speciellt, för vi ska vara alla tillsammans och vi ska påbörja övning av vårt julspel. Och vi ska tillverka saker som vi ska sälja på vår julfest. Och om du är ny här så går det jättebra att vara med på söndagsskolan i alla fall. Vi kommer sjunga lite, och det kan man göra även om man inte är med på julspelet sen. Och pyssel kan alla göra. Och när ni kommer ner för trappan idag så ska ni stanna vid stoppskylten som jag har glömt att sätta upp. Men ni vet var ni brukar stanna, ni som brukar vara här, och ni som inte brukar vara här ser det. Och jag kommer att ha med mig ett antal andra ledare, och ni som är i bokklubben får jättegärna hänga med ner och hjälpa till också där nere. Vi behöver många extra händer idag. Nu ska vi se, vad ligger det i skattkistan idag då? Som det står kamelpojken på. Man kan säga att det har lite med söndagsskolan att göra, för den här boken handlar om samma saker som vårat julspel handlar om. Det här är månadens bok från och med idag. Det är ju inte riktigt december, men vi tänker att ni behöver köpa den idag så att ni kan börja använda den här boken i december. För det här är en sån här bra bok som man kan läsa ett kapitel varje dag från 1 december ända fram faktiskt till 13 jul, så till och med när julafton är över. Jag rekommenderar den varmt. Vill man veta lite mer om den så finns det en recension på min blogg barnpedagogen.se. Och så ska vi nu sjunga månadens sång, Du är konstant. Det är inga rörelser så man kan sitta ner i lugn och ro och sjunga den.
Barnen kilar ner med Sofia och de andra ledarna och så ber vi som stannar kvar här uppe för dem, och vi ber sen med dagens bön. Gud, tack för alla barn som är i Roseniuskyrkan idag. Var med dem i söndagsskolan och deras ledare. Tack för att de ska få förbereda julspel och julpyssel. Hjälp dem att få se vem du är, Jesus, och att ditt rike tillhör dem. Evige Gud, du som inte vill att någon människa går förlorad, vägled våra hjärtan och tankar med din ande så att vi lever efter din vilja, med din rättvisa dom för ögonen, och sen får vara hos dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi få höra de två första av dagens läsningar.
Den gammaltestamentliga texten kommer idag från Daniels bok, och det är kapitel 7 och verserna 9 och 10. Och då står det så här: Sedan fick jag i min syn så här står det. Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och dess hjul var flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom, och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Och vi står upp och lyssnar på evangelietexten som kommer ifrån Johannes evangeliet kapitel 5, verserna 22-30. Och det är Jesus som talar, och det står så här: Och fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen, för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen, det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis, för jag söker inte min egen vilja, utan hans som har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Thank you.
Dagens brevtext kommer från Uppenbarelsebokens 20 kapitel och vers 11 till och med kapitel 21, vers 5. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön, och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Gud, vi ber om din hjälp nu att höra ditt ord, att ha öppna och mottagliga hjärtan, att få tankar som är upplysta av din ande, så att ditt ord får komma in i oss och få göra det du vill i våra liv. Hjälp oss att inte stå emot det du vill säga, och hjälp mig att tala tydligt och sant om vad du har talat. I Jesu namn. Amen. Det är lätt idag att ta skriven kommunikation för givet. Jag har massor av ord framför mig här. Vi har på skärmarna och överallt omkring oss så mycket skrivet. Och samtidigt är det ju ett av de stora genombrotten för mänskligheten när man började skriva ner saker. Ord på en stentavla, ett papyrus, ett pergament eller papper bevarar en tanke, ett minne eller en överenskommelse. Tack vare skrivkonsten så kan vi än idag läsa köpekontrakt på akkadisk kilskrift skriven på lertavlor för 4000 år sedan. En god vän till mig forskar på sådana skrifter. Vi kan läsa Leonardo da Vincis inköpslistor. Faktiskt på baksidan av hans skisser. Vi kan bevara minnet av personer och händelser. Vi kan nedteckna avtal så att de blir tydliga och så att de blir bindande. Så att man kan komma, om minnet har falnat eller om någon inte har gjort vad de skulle, så kan man komma och så kan man säga, jag har det här skriftligt. Varför har totalitära regimer använt censur och bokbål för att demonstrera sin makt? Jo, just för att det som är skrivet är bevarat och befäst. Vill man beröva ett folk dess historia och dess identitet, som Christian Brav skriver, något i den stilen, så ska man ta bort deras skrifter och deras berättelser. Det som är skrivet, det sparar man. Det är kvar och det gäller. Johannes, han var en av Jesu 12 lärjungar. Han var ett ögonvittne till Jesu liv, till Jesu död och till Jesu uppståndelse. Han har bidragit med 5 böcker till Nya testamentet, och i allihopa av dem nämner han faktiskt skrivande. Och han intygar på flera ställen att det han skriver om, det är vad han själv har sett och han själv har hört, som han är vittne till. Han är Bibelns sista författare, men det går faktiskt liksom en röd tråd från honom ända tillbaka till den första författaren i Bibeln. För liksom vi läste här att Gud sa till Johannes, skriv ner, så kan vi se att också Mose i andra Mosebok fick, så står det om hur Gud sa till honom, skriv ner, eller skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer. Alltså skriv ner det så att det finns kvar. Och både Johannes och både Mose och flera andra bibliska författare liksom mellan dem, längs den här linjen, nämner också i vaga, liksom, korta referenser en ännu viktigare bok, nämligen en bok som Gud skriver. Alltså att Gud för anteckningar, har en förteckning, ett register, han skriver. Därför att det som står skrivet, det är säkert, det är tillförlitligt, det kommer att uppfyllas, det kommer inte att tappas bort. Så, vad ska vi då göra med det som är skrivet, det vi har läst om? Och hur ska vi förhålla oss till det som Gud skriver i sin himmel och om böckerna som en dag ska öppnas? Ja, vi ska ta itu med det vi just har läst. Ni kanske märkte att Johannes sa 4 gånger, sa han, och jag såg. I kapitel 20, vers 11, om du har texten framför dig. Och sen i kapitel 20, vers 12. Och sen lite senare i kapitel 21, vers 1 och i kapitel 21, vers 2. Det är inte liksom 4 olika saker Johannes ser, utan snarare är det 2 vyer. Men när han har sett dem en kort stund så zoomar han liksom in. Han ser någonting stort och sen ser han en detalj i den. Och sen gör han likadant en gång till. Så vi ska titta först på inför Guds dom. För det är den första visionen, eller den första synen, vyn som Johannes har sett och som han rapporterar till oss. Och där berättar han att han såg en stor vit tron och han såg honom som sitter på tronen. Han ser Gud själv i sitt majestät. Bibeln har faktiskt färre sådana visioner än man skulle kunna tro. För att Gud på sin tron, Gud i sitt eget upphöjda väsen, är liksom så otillgänglig och så värdnadsbjudande att det är något väldigt unikt och ovanligt. Till och med att Bibelns författare, som vi kan tänka på, men det är ju liksom heliga personer, de kanske kan se Gud på det sättet, men det är sällsamt även för dem att få en skymt. För det är nämligen inte riskfritt. För Johannes går direkt från att han såg honom som sitter på tronen och så säger han att himmel och jord flyr från hans ansikte. Himmel och jord, det är ett bibliskt motsatspar som betyder allt. Ni vet, som vått och torrt eller nöd och lust. Hela skapelsen bävar inför sin skapare. Och ändå, fast allting flyr, så den här visionen är svår, det är svårt att visualisera vad Johannes såg. För han säger först hur allt flyr från Guds ansikte, men ändå säger han, där står mänskligheten. Så tanken blir ju att allting känner Guds blick som någonting påträngande. Men människorna kan inte ta vägen någonstans. De kan inte gömma sig. Och så zoomar han in. Och jag såg de döda, stora som små, stora och små, stå inför tronen. Så även om hela universum liksom vill vika för Guds blick, så står mänskligheten ändå där. Den är samlad, stora som små. Och vi ska inte underskatta betydelsen av att Johannes säger att han såg de döda stå. Det är ju faktiskt inte vad vi ser döda göra. Stå upp. Det är ju märkligt. Men det betyder att döden håller på att ha spelat ut sin roll. Och den är maktlös. Det står vidare i vers 13 att döden fick lämna tillbaka människor till Gud. Till och med de som gått förlorade i havet, som är liksom för alltid borta för mänskligheten. Vi kan inte hitta deras kroppar och ha en begravning, men Gud hittar dem. Och döden måste släppa taget om dem. Och döden måste liksom ge dem tillbaka. Därför att även om vi betraktar döden som absolut, som det sista, som den liksom obetvingliga makten i universum, så är det inte så. Döden är underställd Gud. Det är Gud som är den rättmätiga ägaren till livet och till döden. Det är han som är Herren. Det är han som är livets upphovsperson. Så naturligtvis, när han dyker upp, när han är på plats, så inför honom så kan inte ens döden liksom hålla människor fångna, utan måste ge upp dem. Ge dem tillbaka till Gud. Döden är inte den absoluta eller sista faktorn i tillvaron. Det ger verkligen hopp. Kruxet är bara att vi tänker ju också ofta att döden är det värsta i tillvaron. Men läser vi här så ser vi att det är ju faktiskt inte så heller. Och det är det som ger Guds ord till oss idag sitt särskilda allvar. Att döden relativiseras inte bara i tid, för den måste släppa taget om människorna igen, utan också i omfattning och i allvar. Det finns någonting värre än att dö. För nu står mänskligheten där. Det står att stora och små står där. Och ni hör själv liksom, himmel och jord och stora och små, hur Johannes beskriver det, hela mänskligheten. De har uppstått. Döden har fått släppa taget om dem för att Gud nu ska gå till rätta. Gud ska skipa rättvisa. Och så står det att nu öppnas böcker. Guds förteckning och våra livsteckningar öppnas. Och det här är tanken som kan trösta de plågade och samtidigt oroa de bekväma i världen. Tanken på att Gud ser och Gud kommer ihåg. Det är vad böckerna i Johannes syn står för. Gud har det skriftligt. Det är inte borttappat. Inför Gud står de stora. Det är makthavarna, de som lekt med människors liv, de som utnyttjat och härjat, svindlat och förtryckt, ljugit och korrumperat. Och vad värre är, de har ofta kommit undan i vår historia. Men inte längre. Inför Gud står också de små. Den vanliga lilla människan, den som historieböckerna glömt eller sett förbi, den som varit obemärkt hela sitt liv. Inte längre. För Gud ser. Och Gud kommer ihåg. Och nu drabbar Guds rättvisa både stor och liten. Det står att var och en döms efter sina gärningar. Så det finns ingen muta. Det finns ingen spinn. Det finns ingen lobbying. Ingen förhandling. Bara rättvisa. Det står inte att någon heller invänder mot Guds dom. Det är ingen som säger, ja fast, ja men vänta lite här. Får jag bara inflika? Gud dömer, och det är uppenbart för alla att han gör rätt. Det här är så goda nyheter med tanke på all ondska vi ser i världen. Men det är också jobbiga nyheter med tanke på ondskan vi bär inom oss. Menar, om våra liv skulle läsas upp offentligt, om någon kom in här nu och öppnade liksom en biografi över Martin Helgeson, inte en sån som säljer och som man själv signerar, och någon sån kommer aldrig bli av, men en sån som berättar om allt. Utan smink. Hur många av oss skulle behålla jobbet och vännerna? Vi skulle bli cancelade var och en. Om våra tankar och ord och gärningar och vad vi struntade i att göra liksom bara uppenbarades så här. Bort med honom, bort med henne skulle folk säga. Om nu inte himmel och jord, universums fysiska grundvalar, kan stå ut att vara inför Guds ansikte, hur skulle det då vara för oss? När våra liv läses upp. Det är en jobbig tanke, det är en oroande tanke. Den första döden, det är en tillfällig separation av kropp och själ, av människa från medmänniska. Men här står det att det finns en andra död. Den första döden, den har ju nu liksom gjort sitt och den ger upp. Och den ger tillbaka människorna. Men så står det att det finns något värre. Det finns en andra död som är en separation från livets Gud för evigt. Men så öppnas en bok till. Den får en särskild... Det står att böcker öppnades och ännu en bok. Så den är ju särskilt intressant. Men den är annorlunda. För det är inte en lista på vad människor har gjort. Utan det är bara en lista på människor. Det står inte att där står det att inte någonting om människors gärningar, utan det står om någon fanns skriven eller inte fanns skriven i livets bok. Det här är människor vars eviga väl eller ve inte hänger på deras egna meriter, inte på vad de själva har gjort. De har liksom blivit reserverade i den här boken för ett liv som varar för evigt. Jag vet inte hur nära ni följer nyheter och ekonominyheter, men i onsdags så var det så att världens ekonomer liksom lite höll andan, för det var dags för kvartalsrapport för det högst värderade bolaget i världen, chiptillverkaren Nvidia. Och de skulle placera nu kvartal 3-rapporten och många undrade, är det nu vi liksom får reda på att AI var en bubbla? Och om det är så, då kommer aktiemarknaden liksom dyka. Och så kom rapporten och alla drog en lättnadens suck, för rapporten var stark. Den överträffade förväntningarna och aktier och fonder fortsatte uppåt. Tills det blir dags att börja tänka på kvartal 4. Men här läser vi att en dag så blir det bokslut. Inte för ett kvartal eller ens för ett år, utan för hela mänsklighetens historia. Det är den sista summeringen. Alla boksluts bokslut. Slutpläderingen i rättegångarnas rättegång. Den sista uppgörelsen i den stora berättelsen. Det är liksom dit allting har lett. Efter det så finns det inte någon möjlighet till nyemission eller överklagan eller omförhandling eller omval. Utan då är det så. Gud drar en gräns för synden, ondskan och döden och säger hit. Men inte en millimeter längre får du förstöra min skapelse. Nu är det tid för rättvisa och rättfärdighet. Så vem vågar lita på att en siffror är svarta och inte röda när det bokslutet ska redovisas? Men så fortsätter ju ändå texten. Domen är ändå inte slutet. Och den är inget självändamål. Domen finns just för att liv ska få levas i evighet. För att döden ska få förpassas till historiens skräphög. Och för att godhet ska få råda. Att skönhet ska få njutas. Så det andra vi ser i texten, det är Johannes vision om att komma in i Guds närhet. Så det första var inför domen. Men när vi kommer till kapitel 21 så vänder vi blicken mot visionen om att komma in i Guds närhet. Och så säger Johannes, och jag såg. Och så ser han himmel och jord igen. Inte flyende. Utan renoverade, omskapade. En ny himmel och en ny jord. Och en del bibelställen, jag håller med, de kan låta som att det är en annan himmel och en annan jord. Men helhetsbilden i Bibeln pekar snarare mot en återställd himmel och jord. De är kvalitativt nya, inte kvantitativt. Alltså som när vi säger, det här är som nytt. Himmel och jord är som nya, de är oförstörda. De är som de skapades, men vänta. Johannes ser en sak till. Han zoomar in i vers 2. Om nu skapelsen håller på att bli återställd som den liksom, som Gud ville att den skulle vara, ja, men då förväntar vi oss att nu kommer en ny trädgård. Edens lustgård där de första människorna placerades. Är det det som kommer nu? Ja, på sätt och vis. Det är ett hem för människorna. Som kommer ner från himlen. Men Edens lustgård är uppgraderad, utbyggd och den är fulländad. Den har blivit en stad. Trädgården har blivit en stad. Den har blivit det nya Jerusalem. Och det kommer ner från himlen och så står det att här, se, nu ska Gud bo bland människorna. Det är skapelsen som den ursprungligen var, fast fulländad. Det ursprungliga Eden kunde Gud vandra med Adam och Eva. Lite senare i Israels historia så fick de bygga ett särskilt tält, ett tabernakel och sen ett tempel där Gud skulle, där Guds närvaro var mitt ibland dem. Och här står det i grundtexten som det språk det ursprungligen skrevs på grekiska, står det att Gud har slagit upp sitt tält bland människorna. Så Eden, tabernaklet och templet har gått i uppfyllelse på riktigt. Nu är det här för alltid. Och det här, det kan inte jag riktigt göra rättvisa åt, men det här är liksom mänsklighetens högsta dröm som har gått i uppfyllelse. Tänk så här, varenda kultur som någonsin har funnits har rest tempel. Varenda mänsklig kultur har haft någon slags religion, en strävan efter att liksom knyta ihop tillvaron, överbrygga sprickan mellan oss och det gudomliga, mellan det eviga och det jordiska, och att liksom läka det här glappet vi känner av allihopa och så bara få ha frid och harmoni, vad vi skapades för och längtar efter. Tack och lov är det inte upp till oss att med våra civilisationsbyggen eller våra religioner få till det här. Nej, Gud ska en dag göra det och vi ska få bo med vår skapare. Allt sant, allt gott, allt vackert som du någonsin har sett i den här världen är en återglans av den sanne, gode och ofattbart härlige guden. Han som är perfekt kärlek i evighet. Och en dag får den som är skriven i den här livets bok få njuta av hans närvaro på ett sätt som vi hittills aldrig gjort. Hur kommer det att se ut? Vad kommer finnas där? Vad kommer vi göra? Sådana frågor kan vi inte säga jättemycket om, men det är väldigt tydligt här vad som inte kommer att finnas där. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt, ja det sa du förut men det kom igen, och ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Dödens roll är utspelad, den sista tåren gråten, den sista verken har avklingat, den sista frustrationen har lagt sig och ingenting är längre förbannat eller meningslöst eller absurt eller obegripligt. Och så välkomnas mänskligheten, de som är skrivna i livets bok, in i Guds närhet. Då kan man ställa sig frågan, vad skulle det vara värt att få vara med där? Om det här är det som alla civilisationer någonsin har drömt om och strävat efter på mer eller mindre vilsna sätt. Vad skulle det vara värt att vara där? Jag skulle kunna till exempel göra en sån här typisk slaskartikel på nätet. 5 saker du kan göra för att vinna evigt liv. Nummer 4 kommer få dig att tappa hakan. Då hade alla klickat på den och ingen hade sagt 5. Hade det varit 3 då hade jag läst den till slut och gjort det. Det hade ju varit värt om det hade varit 1000 saker eller hur många som helst. Vad skulle det inte vara värt att komma in där? Ingenting skulle kunna väga för tungt i den ena vågskålen ifall evigt fulländat liv är i den andra, eller hur? Men det är ju det som är kruxet. Vi kan inte lägga någonting här. Vi kan inte jobba oss till frälsning, vi kan inte bryta oss in i himlen eller muta oss in i himlen. Vi kan inte skryta eller marknadsföra oss in i himlen. Vi kan inte ens förbättra oss med vår andlighet eller vår religion. Vi skriver inte livets bok. Någon annan måste skriva in oss i den. Och det är det tredje och sista vi ska ta till oss idag. Vi har pratat om inför domen, vi har pratat om att komma in i Guds närhet och för det tredje att inbjudan gäller dig. Man kan bli inbjuden. Det är så man kommer in. Strax före domen, strax före det avsnitt vi läste idag, så är det en röst som ropar mitt i allt liksom drama som pågår i uppenbarelseboken, där det hela tiden händer 1000 saker. Plötsligt är det någon som ropar, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Man kan bli inbjuden. Och lammet, det låter konstigt, men det är en av uppenbarelsebokens vanligaste titlar på Jesus. Vi tänker att lamm, de är små och gulliga, men i Guds folks historia så är lammet, det står för påskalammet. Det är djur som i Gamla testamentet dödades och blodet ströks på dörrkarmarna för att markera, här är någon som är säker. Här är någon som är utvald på insidan av Guds beskydd, räddad undan döden och domen när Gud skulle befria sitt folk ur Egyptens slaveri. Och på flera ställen i uppenbarelseboken så står det att det här lammet, det är Jesus Kristus. Och när det kommer till böckerna, böckerna som skriver världens historia, så är det ingen som är värdig att öppna utom en. Det är lammet som blev slaktat. Jesus som dog för syndare. Han får öppna boken. Han äger livets bok, står det uppenbarelseboken 13:8. Det är han som kan skriva in oss där. För på korset blev Jesus avvisad för att du skulle bli inbjuden. Han dog för att du ska få leva. Uppenbarelseboken börjar med en syn där Johannes får se Jesus. Jesus som han kände. Han var ögonvittne till hans liv, hans död och hans uppståndelse. Men nu plötsligt en dag i exil på ön Patmos får han se Jesus i sin storhet och sin härlighet. Och så skriver han, när jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och helvetet. Så Jesus kan skriva oss i livets bok. Han kan låsa upp döden så att vi kan bli fria och han kan bjuda in till sin festmåltid och in i Guds närhet i en skapelse som är som ny. Jesus har nyckeln. Jesus är nyckeln. Han har gjort allt för dig. Så om du släpper in honom i ditt hjärta, om du låter honom förbehållslöst få vara din herre och frälsare, då kommer Jesus också släppa in dig i det nya Jerusalem, som medborgare i hans rike och som Guds älskade barn. Du är inbjuden till festen, inskriven i boken, på insidan, för alltid. Det här kan drabba oss olika beroende på vad vår relation till Jesus och Gud är just nu. En del av oss här inne kanske behöver tänka igenom det här och få ställa sina frågor och processa sina tvivel och invändningar. Men Jesus, vänta, stopp och belägg. Jag måste få svar på några saker. Och gör då det. När du hört det här, låt det liksom åtminstone inte bara passera obemärkt förbi, utan ta dig tiden att ställa dig de frågor du behöver om Jesus. Kan jag vara till hjälp, så är jag gärna det. Att bearbeta tvivel och invändningar. En del vet att Jesus finns men har inte riktigt gjort upp med honom, inte vågat släppa in honom i sitt liv. Jag kan bara rekommendera och vädja, gör det. Vänta inte för länge. Och en del har gjort det många gånger förut och lever med Jesus. Och då är Johannes ord till oss en uppmuntran om att han kommer. En dag kommer han ställa allt till rätta. Håll ut. Du är skriven i livets bok och får vara på insidan för alltid. Vi ber tillsammans. Jesus, idag ber vi dig, skriv våra namn i livets bok. Gud, jag kan namnen på de flesta kanske som sitter här inne idag, men du kan våra namn helt och hållet. Du har inte glömt någon enda av oss och inte glömt något enda tillfälle i vårt liv. Den tanken kan skrämma oss, Gud. Men så har vi hört om vad Jesus gjort för oss. Och vi ber dig, skriv in oss, skriv vårt namn i livets bok för Jesus skull. Låt ingen som är här idag vara utanför den dag det verkligen gäller. Tack Jesus för att du la ner ditt liv som en gåva till oss. Och tack för att du inte tänker låta den här skapelsen bara förstöras och fläckas av orättvisor och egoism i all oändlighet, utan att du ska återställa livet till vad det var tänkt att vara, och att vi ska få en alldeles underbar, ljuvlig stad att leva i, där du är vår granne och vårt ljus och vår glädje för alltid. Vi längtar. Kom, Herre, snart. I Jesu namn. Amen. Då får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Nu ska våra musiker få leda oss i en stund av lovsång och tillbedjan, men också reflektion om det är någonting som du behöver smälta i vad du har hört. Jag ska säga, jag sa det inte i början, så jag säger det nu. Om du kanske är här för första gången, eller om du har frågor om kristen tro, så möt mig gärna vid dörrarna utanför efter gudstjänsten om du vill. Bara liksom signalera att kan vi prata någon gång eller höras, så gör vi gärna det. Men nu får vi tid att smälta och att också lovsjunga och tillbe tillsammans.
Jag vill få vara ett barn.
Tack Gud för att vi får leva i din godhet och tack för att vi ska få leva av din godhet och i din närhet i evighet. Tack vare Jesus. Gud, vi ber att evangeliet om Jesus ska nå ut i hela världen och tas emot av människor från alla folk och på alla språk. Styrk din kyrka och led henne så att hon förblir trogen ditt ord och ett trovärdigt vittne om din seger över döden och om möjlighet till en frikännande dom. Vi ber för den mission vi är delaktiga i här i Stockholm, här på Smala gränd 5, i Frösunda i Solna genom vår nyplanteringsgrupp. Runt om i Sverige genom ELM med våra samarbetskyrkor i Östafrika och i Peru och med arbetet i Främre Asien. Herre, låt oss få gå ledda av dig med de goda nyheterna om Jesus som vår stolthet och vår glädje. Herre, tack för att din dom kommer att skipa rättvisa. Och vi ber om rättvisa och upprättelse redan här och nu för de som lider under krig och av nöd. Vi ber om en rättvis fred i Ukraina. Om ditt beskydd över de som flyr i Sudan. Om helande efter trauman vi inte kan förstå. Vi ber om försoning i Mellanöstern och mellan Israel och Palestina. Vi ber om frid och sammanhållning i vårt eget land och samhälle och i våra familjer. Och här i Roseniuskyrkan. Låt din kärlek och frid få råda. Både i våra hjärtan men också i våra relationer. Här på söndagarna, när vi möts i andra sammanhang och när vi talar om varandra. Låt oss få hämta kraft och stöd i ditt ord men också i varandra. Hjälp oss att minnas de som inte varit här på länge. Hjälp oss att tänka på och stötta och be för de som går igenom en tuff period just nu. Och idag, Herre, så lägger vi också särskilt framför dig de i våra liv som vi älskar och bryr oss om. Och som inte känner dig. Tack Gud för att du vill alla människors frälsning. Nå fram och bryt igenom motstånd och blinda fläckar. Och tvivel och fördomar och invändningar. Och sår och bitterhet och allt vad som kan hamna emellan människor och dig Gud. Bryt igenom med evangeliets ljus. Till alla i våra familjer och till våra vänner och människorna vi möter. Och hjälp oss att våga och vilja vara dina vittnen. Var med oss i allt som väntar oss under veckan. Och ge oss en tro som håller ut tills den dag du kommer. Tills dess ber vi den bön du lärde oss att be, Jesus. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.